Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna till ännu en MotoGP-podd. Andreas Mortensson och Tobias Lyon är igång igen. Någorlunda igång i alla fall. Hur är det med dig, Andreas?
Jo, men det är bra tycker jag. Jag ser fram emot en ny racehelg. Själv då?
Jag tycker det känns bra. Det är intensiv period såklart. Men det har vi sagt hela året här. Men det var upplyftande race tycker jag senast på Le Mans, det måste jag säga.
Ja, jag såg faktiskt om racet igår.
Ja.
Då gick det på repris där på V-sport och ja, vi fick lite puls där när det väl började regna lite grann.
Ja, men det blir spännande. Du snackar om det där ofta och frågar vad vill man se för någonting, och vi snackar om att oförutsedda händelser, det är ju sånt som sätter lite krydda på racingen, och det fick vi verkligen med regn bara några minuter innan start den här gången.
Ja, vi fick det. Och ja, vi väntade ju på det hela helgen egentligen, och så kom det precis då innan starten. Det var ju typiskt för vissa, men ja, bra för andra.
Ja, men det visar ju sig det, och ja, igen kasta om både pall och det kasta om raceutveckling, och det man har kört för under helgen på något vis ställs på ända. Även om det nu var en blöt fredag så blev det ändå nya förutsättningar. De hann ju inte ändra allt som tänkt innan racet heller.
Nej, det blev ju väldigt stressigt där. Man hade ju bara 6-7 minuter på sig egentligen innan det var dags att ge sig ut igen. Men nej, men det är lite upplyftande tycker jag med lite sådana här saker emellanåt.
Men du, det här då kontra med flag-to-flag-regler kontra att köra racet enligt det gamla. Vad föredrar du själv där?
Nej, absolut det nya här att man kör helt enkelt från röda lamporna släcks tills målflaggen faller, helt enkelt. Att det här med avbrott för med rödflagg och byta däck, och ja, det är lite, kan man slippa det så är det ju bra.
Ja, jag håller med dig. Det är roligt att se hur racer går vidare, och hade vi fått ännu mer upptorkande, då hade det varit ett steg till i själva race-strategin eller valen för förarna. Nu fick man ju köra klart på det man hade valt från början, men det blev ju ändå rätt stora svängningar.
Ja, det blev det. Nej, men regnet skulle ju kommit en 15-20 minuter tidigare, för vi såg ju under Moto 2 sen, då var det ju upptorkande och helt torrt i slutet, så att det kunde varit intressant att se, men man kan inte få allt.
Nej. Men du, upplägget på dagens podd då, vad säger du här med om att köra plus och minus som vanligt, och sen måste vi ju snacka upp Aragon såklart.
Ja, självklart. Jag tänkte en ny grej här. Jag tänkte att jag skulle dra plus och minus den här gången, och så får vi se om du håller med.
Ja.
Eller inte. Det är mycket möjligt. Och missar jag något så får du ta det själv sen.
Vi testar nya upplägget. Och det här med Aragon där, vi måste ju säga någonting också om frånvarande regerande världsmästaren Marc Márquez i det läget också.
Ja, det väntar vi med. Ja. Vi tar det då.
Jep. Du kör igång med den här listan. Jag är spänd på hur du tänker kring plus och minus. Då får du välja ordning själv här då.
Okej, okay, jag börjar med plus och går ut på plus. Det är roligt.
Ja.
Och då börjar jag med plus till segraren, Danilo Petrucci. Som tar sin andra seger i karriären. Han gör det denna gången i blöta förhållanden. Förra gången var det torra förhållanden på Mugello förra året. Och han leder egentligen hela racet och gör det riktigt, riktigt bra helt enkelt.
Ja, det är ju inte mycket annat att säga än, och den här måste jag hålla med om, för att och samtidigt så blir jag glad över att han vinner race igen, för att ja, han har känts helt under isen under säsongen, och så visar han vilka kvaliteter han har som förare plötsligt när det stämmer. Och ja, jag håller med dig. Han var under ganska hård press, och ändå vek han inte ner sig vid något tillfälle.
Nej, det var något tillfälle där när Dovi gick förbi. Då tänkte man, ja, men nu går nog Dovi förbi och höjer tempot här. Men han bet tillbaka och kör om igen. Och sen fick han en lucka då med den här incidenten med Rins där efter bakrakan. Och ja, sen så släppte han inte upp de andra igen, utan sen seglade han iväg.
Men du, vad fick honom att vara så snabb just den här söndagen då?
Nej, men hans egen förklaring och många andras förklaring är hans vikt helt enkelt där. Han har vikten emot sig med bakdäcket, att han överhettar bakdäcket, kör slut på det helt enkelt. Men däremot så får han ju igång det och får upp temperaturen bättre då när det är kallt ute, och framförallt nu då i regndäcken. Och sen lyckades han ju hålla liv i bakdäcket också. Någonting som inte Dovi lyckades med, lite förvånande, för det var samma typ av däck. Det var mjukt bakdäck på båda.
Det lät också på efter kommentarerna där från Petrucci som att han faktiskt var tvungen att anpassa körstilen lite grann under racet till de olikheter som ändå var nu, med tanke på att det torkade upp aningen under loppet.
Ja, det gjorde han ju riktigt bra. Det går inte att säga någonting annat. Så att, stark insats av Petrucci, och ett stort plus från min sida till honom.
Det jag tycker också som man kan lägga till i det här plusset, det är just att det som händer på banan, det är ju förarna som måste ta de här besluten alldeles själva. Det är ju fortfarande så att man har ju inte den här kommunikationen där det går att skriva eller prata om vad som helst under loppets gång.
Nej, exakt. Utan det var hans förmåga helt enkelt när starten gick. Sen var det hans förmåga som gjorde att det blev som det blev. Och nej, men jag tycker det är starkt ändå alltså, det, att komma tillbaka, framförallt från, alltså varit så, det måste ha tärt på honom psykiskt den här säsongen. Redan innan den drar igång, han vet att han får lämna, han ska till KTM, ingen lätt situation.
Nej, jag tycker inte det verkar så. Han hade ju faktiskt bara ett år i lugn och ro där med kontrakt färdigt. Och sen då, som du säger, få reda på att man inte får förnyat. Det kan ju få vem som helst att tappa sugen och inte känna just förtroendet.
Ja, det kan ju det. Men att göra ett sånt här bra race efter det, jag tycker det är starkt. Mycket starkt.
Bra. Vad har vi mer då?
Nej, men nu tar vi ett minus.
Mm.
Och då får radfyrorna, allihopa, får minus av mig. Och det är 6 stycken förare, det är 4 Yamaha-förare, det är 2 stycken Suzuki-förare. Om vi tar det hur det gick för dem, vi kan ju börja med krascherna av Rossi i första svängen som förivrar sig, det släpper bak, han ska vara glad att han har en fot kvar, Mir var extremt nära att köra på hans fot. Sen har vi Morbidelli som också gör en krasch, likvärdigt kan man säga, en kurva senare. Och sen har vi också Rins då, som också blir offer för kurva 3. Alla de 3, de kastar sig. Rins hade bra fart, men det slutade i samfallen. Sen har vi 3 förare kvar. Eller något du vill tillägga på de 3?
Nej, egentligen inte. Det blir ju ändå en liten invändning här då, för att visst, krascher, om det nu hänger ihop med att det är radfyror eller någonting annat, men känslan var ju ändå att Rossi, egentligen alla 3 de här som du räknade upp, de hade ju ändå fart på blött. Så det var ju inte helt, vad ska jag säga, det blev inget resultat av det, men det kanske inte var kopplat till motorkonfigurationen där.
Nej, det är möjligt. Kom in på det resonemanget lite senare. Varför vi tror kanske att V4-erna var lite starkare den här helgen. Ja. Men vi har 3 Yamaha eller 3 radfyror kvar, och det är ju Quartararo som blev 9, det är Vinales som blev 10 och det är Mir då som blev 11. Och det gör ju att Mir tappar 2 poäng till på Quartararo. Men de är alltså 9, 10 och 11 de som slåss om mästerskapet. Det är för dåligt.
Ja. Det håller jag med om. Det håller jag helt med om. Det, så ska det, Det är klart underkänt åt de förarna i det här racet. Är det?
Ja, det är det faktiskt. Och tar vi då Quartararo och Mir, då kan man ju då förklara bort det genom att det var deras första regnrace och de var rookie förra året och det har inte varit så mycket regnkörning. Men då kan vi ju jämföra med en annan förare som sen kommer få plus av mig såklart. Då. Jag kan redan nämna vem det är och det är Alex Marquez. Han gör sin första säsong i MotoGP. Han gör också sitt första regnrace och det var ju ett helt annat resultat på honom. Så de förarna får minus och sen Quartararos strategi. Den är rätt. Vad ska man säga här då? Den är jätterätt om man riskerar att slå sig.
Eller vadå, att man, du menar att den är rätt utifrån att han, vadå, han står på hjulen hela loppet igenom eller vad?
Ja, men jag tänker på hans fredag egentligen när han inte laddar överhuvudtaget eller säger själv att han kör på säkerhet. Det vill säga att då pushar man inte gränsen så hittar man inte rätt inställning och rätt känsla och då är man efter sen när det väl blir race.
Och det pratade vi faktiskt om när det gällde träningarna där i fredags, att ja, okej. Okay. Om man tror på torrt hela helgen, det är klart att då är det vettigt att göra så. Men som det blev så håller jag helt med om att det var inte rätt. Det var inte rätt inledning på helgen för honom.
Nej, jag tror det bet honom, precis som du sa. Det bet honom i svansen lite grann. Att Mir gick så knackigt har jag faktiskt ingen förklaring till. Man kunde förklara det med att de inte får upp temperaturen i däcket. Men å andra sidan körde Rins grymt snabbt. Han kör också medium. Jag har ingen riktigt bra förklaring till att inte han gjorde bättre ifrån sig. Visst, han blev lite avtryckt där av Rossi och fick köra rakt fram i första kurvan. Och möjligtvis då att det satte lite käppa hjulen för hans vidare framfart i racet. Att han hittade tempot lite för sent. Hade man hängt med inledningsvis och varit någonstans runt 10-12, då är det lättare att bara hänga på förare framför. Men som sagt, han var ju i princip sist då när han kom ut på banan igen.
Det där gällde ju både Mir och Vinales. Visst var det de två som fick åka rakt igenom chikanen där?
Ja, det var det. Tillsammans med Morbidelli också. Ska vi komma ihåg. Men, så det skulle man kunna förklara. Men sen har vi en förare kvar där ju i det här samtalet. Och det är ju Vinales då som hade jättebra fart FP1 i blött. Jättebra fart FP2 i upptorkande. Och sen blir det race. Och han är ingenstans. Och den här gången fick vi ju läsa oss till då att han hade, istället för att åka med launch control, som man alltid gör och måste göra med de här cyklarna, så ska han då försöka testa en annan strategi i starten och stänga av alla hjälpmedel och göra starten på det sättet.
Jag sitter och skakar på huvudet här. Du ser kanske att jag gör det, men ja, fortsätt.
Ja. Och sen efter racet så säger han att nej, det var ingen jättebra idé. Jag har gjort provstarter på egen hand där hela helgen och det känns jättebra. Men så kommer man då till den depån där det låter mest på hela kalendern. Alltså då måste en förare som Vinales med så många säsonger i ryggen och världsmästare i Moto3 räkna ut att när man står med 21 andra förare på griden, då hör man inte sin egen hoj. Så många starter måste han ha gjort. Du hör inte ens din egen start om du liksom är på ett annat ställe än Le Mans heller som inte låter så mycket.
Nej, han hade kunnat fråga mig som har... Jag har ju faktiskt startat, i och för sig med publik. Det var det publiken som tog bort... Men som du säger, publik och motorljud tillsammans, det tar ju bort ens egen motor. Ja, det är extremt svårt som du säger att göra en start just på den rakan där.
Ja, men i MotoGP-klassen liksom framförallt, alltså det är... Nej, det är inte ett bra beslut. Nej. Det är ett väldigt dåligt beslut. Och jag såg som sagt racet igår igen och... såg hans start och han står ju helt still. Det är ju, så är det ju. Det går ju inte att säga någonting annat. Han är ju ingenstans.
Men du, tar han det här beslutet själv eller har han överlagt med teamet, tror du?
Nej, jag tror att han tog det här beslutet själv faktiskt. Då kan vi ju dra det vidare kanske, för att vi vet att inför den här helgen så var det ju faktiskt en av Yamahas ingenjörer som var covid-smittad. Och tillsammans med 5 andra ingenjörer fick vara kvar på ett hotell i Andorra Så det var alltså 6 Yamaha-ingenjörer som inte kunde vara på plats nu i Le Mans. Och det kan ju ha en påverkan, för hade han sagt det till någon av sina ingenjörer eller någon av Yamaha-ingenjörerna, så borde de ha sagt nej, det gör du inte.
Jag tänker det också. Det här är ju också, som du säger, det är ju inte, det är inte klubbracing och det är inte B-licensförare, utan här handlar det ju om ett, faktiskt ett möjligt mästerskap och en möjlig VM-titel för hans del.
Ja, 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 ja. Det hade varit helt annorlunda för hans del om han hade kommit iväg ordentligt. Han hade inte blivit inblandad i Rossi-incidenter. Rossi var ju alltså före honom, ska vi komma ihåg. Och Rossi startade 2 startled längre bak. Nej, det är... Alltså man kan köpa det på ett sätt, men sen så när man då hör att han inte använder sina elektroniska hjälpmedel, då blir man bara, luften går ju på något sätt.
Ja, nej, det var märkligt. Det var märkligt beslut. Mycket. Jag håller med dig helt och hållet där på minussidan, och ja, det hade varit kul. Det hade varit kul som motvikt där med målgång på till exempel Rossi eller Rins som såg heta ut. Jag vet inte riktigt, Morbidelli, jag har inte hans race helt färskt i minnet hur han tog sig där i inledningen innan kraschen.
Nej, det är hyfsat men inte så jättebra. Men Rins körde jättebra, men Rossi där som alltså kraschar för 3:e gången i rad. Och denna gången på egen hand dessutom då 3 gånger. Förra året så kraschade han också ut 3 race, men då fick han ju lite hjälp av Lorenzo då i Barcelona. Men här är det alltså 3 nollor i rad här nu med Misano, Barcelona och Le Mans för Rossi.
Ja, det är ovanligt för hans del, och kanske tecken på stress också, eller den här känslan av att han har ju också, eller hade, en riktig chans på en VM-titel, eller åtminstone en framskjuten placering på alla de här ställena.
Ja, visst har han det. Nej, jag vet inte, men det här misstaget som man gör här i kurva 1, det är inte likt Rossi att göra sådana misstag faktiskt.
Nej, inte alls. Och kostsamt, väldigt kostsamt för hans del.
Ja, i mästerskapet var ju nästan kört innan, men nu är det ju helt kört efter det. Men vi kan konstatera i alla fall att V4-erna var alltså topp 8 i det här racet, och på FP4 där var då testa racingställningen, då var det 4 Yamaha topp 4. Så att det är ett väldans skifte när det väl blir blött. Och jag kan bara förklara det genom att en V4 åker man med V-format också in i svängarna. Så man bromsar hårt in i svängen, vänder runt ganska tvärt och sen så accelererar man ut helt enkelt. Och då genererar man också temperatur i däcken. Kurvhastigheten som V4 eller som rad4:orna vill ha, det kan man inte riktigt använda sig av i de här förhållandena. Och att det då skulle kunna förklara varför det såg ut som det gjorde. Men en annan sak som också kan göra att det ser ut som det gör är för att de förarna som var där framme i täten, de är riktigt bra regnförare.
Ja, och det är både, där är det som du säger, det är både förarkvaliteter men också motorcyklarna där. Och de här kurvhastigheterna du pratar om där, det är också ett sätt, och den här mer V-formade körningen är ju på ett sätt säkrare, tycker jag personligen, när det kommer till regn, för du har ju kortare tid med nedlägg också.
Ja, exakt.
Ja, nej, men jag köper den där uppställningen där.
Ja, vad bra.
Nyfiken på nästa steg, vad har du funderat ut?
Vi tar ett plus här då. Och jag har redan nämnt honom, och det är Alex Marquez, som alltså startar någonstans i Le Mans City. Någonstans där. Vid katedralen.
Faktiskt.
Och kör upp sig till en slutlig andra plats alltså. Och tar sin första pallplats i karriären i MotoGP. Och visar med det, tycker jag, att han verkligen hör hemma i den här klassen.
Det där är ju jättevast resultat. Som förstaårsförare, svårkörd hoj, svåra förhållanden och en klockren uppkörning. Så att absolut på plussidan. Det var roligt. Kom ändå lite oväntat, måste jag säga. För att jag tänkte nog på honom som, lite som vi snackade om Quartararo, de har inga regnrace under bältet. Och då, jag hade svårt att se det där komma innan faktiskt.
Ja, det hade jag också. Men han gjorde det grymt bra och han förtjänar ett stort plus.
Hur mycket ligger det då på föraren? För att jag tänker också det här med kontra Moto2. Han var duktig att köra på regn i Moto 2. Sen har man mera hjälpmedel i Moto GP. Borde det inte rimligtvis vara lättare att köra en Moto GP-cykel på blött då?
Jo, det borde det vara. Och sen såg vi även under helgen hur få krascher det var i Moto GP med just regndäck. Jämfört med Moto 2 och Moto 3, där slängde de sig hela tiden. Vi såg först en träning i blött med Moto 3, då var det ju var det 17 krascher eller någonting. Och då trodde vi, oj, nu är det halt, nu kommer det hända grejer i Moto GP. Och så var det 0 krascher. Så man bara, okej. Okay. Men det är ju ett stort plus för Michelin och med hjälpmedlen som man har.
Mm. Du, kommer det att förenkla fortsättningen här på säsongen? Där vi har ju faktiskt också regn, förutom regnresultaten nu på Marquez, så har han ju också successivt varit snabbare under torra förhållanden.
Mm, det har han. Så det blir kul att se honom i helgen här nu, för nu kommer han hem till sin absoluta hemmabana. Han bor ju bara 1,5 timme därifrån, från Aragon. Och det ska bli intressant att se han där. Hondan går ju uppenbarligen bra där, för Marquez var ju total, alltså Marquez var ju total överlägsen förra året. Så det ska bli kul att se honom på hemmaplan nu. Och två helger efter varandra, det borde gynna honom åtminstone andra helgen då, när han får en upprepning igen.
Mm. Ja, spännande att se om han kan få lite ett genombrott och kanske tysta lite av kritiken som den kanske har gällt egentligen hela Repsol Honda, men nu var ju faktiskt både Alex Marquez och Stefan Bradl var ju också hyfsat med i racet, måste vi säga.
Ja, absolut. Jag tänkte på det, tog de så många poäng under en racehelg förra året som de tog den här helgen?
Ja, det är tveksamt nu med båda, dels en pallplats här och sen 8:e plats på Bradl blev det till slut. Nej, jag tror inte det. Utan att sitta med facit så tror jag knappt det.
Det är 28 poäng då.
Ja, för Marcus fick ju ihop 25 då som bäst. Och sen var det inte mycket mer där bakom. Ströpoäng på Lorenzo.
Ett gäng gånger fick han ihop 25 gånger, ja, poäng.
Men 28 lyckades han inte med. Inte ens,
nej,
han.
Inte ens han lyckades det med. Man får ju inget extra för... Inget extra för pool eller något liknande. Vi ska se här, Lorenzo. Ja, han fick ihop 3 poäng i Qatar, men då vann ju inte å andra sidan Marquez. Så att, vi får forska i det.
Men du, någonting som slog mig nu när du sa att Alex Marquez startar nästan in i stan där. Så vi hade ju faktiskt en förare, inte i MotoGP, som startade ännu längre bak. Vad hände egentligen därefter? Eftersnacket kring Roberts, jag har inte hört eller sett någonting om det där.
Nej, jag har faktiskt inte läst heller, men det var ju en...
Antagligen så skäms de, tror du inte det?
Ja, jo, det var ju en skandal var det ju.
Ja.
Att, dels att han får åka ut den vägen han åker ut, och att de släpper ut honom till att börja med, för att han var ju alldeles för långt efter fältet ut på warm-up-löp. Men sen då när de har gjort det misstaget, att de inte stoppar honom, alltså att de inte väntar med starten, utan tills han hinner komma den här, det hade dröjt 20 sekunder till någonting, utan de släpper fältet, så att han är ju tvärsist och får en rullande start. Jag har faktiskt aldrig sett det på den här nivån.
Nej, inte jag heller. Det var så märkligt så jag kunde inte ens... Ja, nej, det gick inte heller att förutse att det skulle kunna ske överhuvudtaget.
Nej, det var märkligt.
Ja. Ja, nej, men han startade långt bak också. Det gjorde även Alex Marquez där, som du säger. Ja, stark helg av Alex Marquez. Det är lätt att ge honom ett plus.
Ja, jag har faktiskt bara ett minus kvar.
Jaså, ja. Men du hade ganska många namn. I och med att du valde rad 4 där så var det ändå 10. Du svepte ju med den 6 förare. Det är nästan strike på V4 eller på rad 4.
Ja, nästan på var det så. Men nästa minus, det går till...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Dovizioso som missar pallen. Han blir alltså fyra i det här racet när hans teamkompis går och vinner. Och det är helt enkelt för dåligt för Dovizioso om man vill vara med och slåss i mästerskapet.
Han hade ju behövt, han hade behövt vinna. Jag trodde att det skulle bli en ordentlig fight mellan Petrucci och Dovizioso. Men någonting var det som skevade. Ja, visst hade de samma däckval han och Petrucci?
Nej, det skiljer lite i framdäcket där Dovi körde mjukt framdäck. Medan Petrucci körde medium fram. Men det såg ut som att det var bakdäcken som gav sig helt och hållet för Dovizioso. Och det gav ju sig inte för Petrucci. Så att, ja, lite märkligt kan jag tycka. Men det kändes som att han var på gång där ett tag. Han var på väg i kapp Petrucci förbi där ett kort tag. Men efter att Rins försökte sig på den här omkörningen till vänster in i den kurva 9. Då blev det en lucka och den luckan hämtade han sig aldrig ifrån, utan sen tog däcken slut och så blev det en fjärde plats.
Ja, men jag undrar om det här är, ja, jag vet inte om, det är klart att det är ett minus ur mästerskapssynpunkt, men han var ändå med upp och slogs, och den här incidenten där med Rins, ja, gjorde den att han fick försöka stressa i kapp den här luckan igen, och där att det hände någonting med däcket. Jag spekulerar.
Ja. Ja, kanske. Svårt att bedöma det. Nej, men anledningen till att jag ger honom ett minus är att favoriten i racet, det var Quartararo, och han ledde också mästerskapet. Och hur den hade blivit i torra förhållanden så hade Dovi tappat poäng på Quartararo, och det är jag ganska säker på. Och nu blev det regn. Då har han världens möjlighet, för han är regnkungen. Kommer du ihåg racet på Motegi här för ett par säsonger sedan i regn, i blött med Marquez? Det var ju helt fenomenalt ifrån Dovizioso att vinna det racet.
Det var när han körde om där i sista sektorn.
Ja. Så att köra på regn är ju en av hans specialiteter. Och blir då fyra när man slåss om mästerskapet och verkligen har chans. Vi ska komma ihåg det, mellan en fjärde plats och en seger. Det skiljer 12 poäng. Och med de 12 poängen så har han varit 6 poäng efter mästerskapet. Så att man måste ta vara på de tillfällena man får.
Men jag är inne på det där ändå med om det enbart är honom då. Vi har ju också sett Michelin-däcken ifrån samma batch, eller vad man ska säga, bete sig ganska annorlunda. Det kanske mest har handlat om slicks då. Det går att dra några sådana slutsatser, eller att det förklarar det på det viset, eller är det enbart hans körning som gör det här, tror du?
Nej, det går säkert att förklara det med olika saker, men summa summarum så var det hans teamkompis som vann.
Ja, nej, det var illa för mästerskapet, det håller jag helt med om. Men tillbaka till den där stället i racet, eller tillfället då när Rins kom. Det var ju egentligen inte ett omkörningsförsök. Det var någon miss av honom som ledde till att han kom alldeles för snabbt och för sent in i den svängen helt enkelt.
Ja, alltså han skulle ju köra om igen Jack Miller som låg till höger av honom. Och det såg ut som att han tänkte bara att när Miller bromsar, då bromsar jag. Men stabiliteten i Ducatin var betydligt stabilare helt enkelt. Det var betydligt bättre in i den svängen, och det gick inte. Det gick på tok för fort för Rins in, och det blev ju nästan pannkaka för allihopa. Att de redde ut det där. Det var
det helt otroligt. Ja, det höll på att bli som du säger. Det hade kunnat blivit strike på alla fyra där.
Ja, det var inte långt bort, och det som räddade det var nog egentligen att Petrucci svepte på utsidan av Dovi in i den svängen, så att båda de förarna missade ju Apex lite grann, vilket gjorde att det fanns plats för Rins att åka på kurpsen på insidan, men nej, det var nära.
hyfsat farligt. Jag tror att jag uppmärksammade en ganska lång wheelie utav Rins innan där också, att han det var ju både som du sa någon slags duell med Miller och honom, och sen även då att han kom på bakhjulet lite för långt in mot sväng där, som gjorde att det blev sent. Ja. Men jag tänker att just det tillfället där störde ju, ja, det är en förklaring som jag efterhand tänkt att det där påverkade Dovis race kanske mer än vad vi förstod. Ja, jag är med på halva. Jag är med på halva minuset där.
Ja då.
Så att jag inte bara sitter också och håller med.
Nej, alltså det, på något sätt så räddade det lite Dovis säsong här, att det blev sådana här förhållanden och han inte tappade 10 poäng på Quartararo, för då hade det blivit ännu värre. Nu tog han ju in poäng på Quartararo, så att det blev så bra det har kunnat, och nu kommer vi till Aragon 2 helger, där blev han tvåa förra året, bara slagen av den föran som inte är på plats, så att ja, det kan ändå öppna sig möjlighet för Dovi.
Men det gäller att det funkar där, för sen jämnar det ut sig med Valencia. Där tror jag inte att Ducati har så stora chanser.
Nej,
exakt. Där kan han tappa mycket poäng. Där får han nästan hoppas på regn.
Ja, det är väl lite så. Ja, nej, men det var alla minus jag hade. Du får komma tillbaka till om du hade fler minus. Men jag tänkte att jag ska avsluta på plussa nu.
Ja.
Och då ska jag ge Jack Miller ett plus. Och det ska jag göra för att han kvalar alltid bra. Det är jättebra att kvala bra. Och han är alltid med i början av racen. Han gör alltid en bra start. Denna gången så var han ju 4 hojlängder före den som var 2, såg jag på reprisen igår, in i första svängen. Och sen låg han med där. Och sen hade han lite otur. Igen. Mycket otur. För 2 racen, då var det tear-off som satte sig i luftburken, så fick han bryta ifrån en topposition. Den här gången så var det motorn som gav upp, tack vare att det blev regn, för att han hade uppmärksammat ett problem med den här cykeln redan på warm-upen, och då valde de den andra cykeln till racet, men då blev det regn och då hann de inte ställa om första cykeln till regnsetapp, utan fick välja den här cykeln istället, där han då blåste motorn efter ett gäng varv. Så oflyt för Miller, men han kör väldigt bra nu tycker jag. Sen måste han få till däckslitaget, han måste bli lite starkare på varvtiderna i snitt hela tiden. Hålla ett lite bättre snitt på varvtiderna, på träningarna, så att han kan få till de här bra inställningarna och hänga med i racet också, och inte bara köra slut på däcken och backa, utan gärna åt andra hållet.
Mm. Men jag håller med dig där. Det är bättre att utgå ifrån en bra startposition. Som du säger, det där steget som han har kvar att jobba på, det borde vara lättare att uppnå, med tanke på att det är ju, har man förmågan att köra fort, då borde det gå att reprisera de här, eller återupprepa de varvtiderna, tycker jag.
Ja, jag håller med. Jag tycker det också. För farten har han. Första startled, det var ju inget snack om det i lördags. Visserligen han var 2/10 då efter till slut Quartararo, som satte sitt snabbaste på sista flygande varvet. Så att, bra kval och racestarten perfekt ifrån Miller. Och sen hänger jag med de andra Ducati-cyklarna, så bara ut som att han väntade egentligen. Men ja, sen hände det här med motorn då.
Mm, grym motor för hans del. Det hade varit väldigt roligt att se honom hela racedistansen. För att, som du säger där, han visade ju i alla fall inga tecken på svaghet någon gång under loppet, så länge han var med.
Nej, det gjorde han inte. Nej, han får mitt plus. Och med det avslutar jag mina plus och minus. Och nu får du... Ja, nu får du komma in här och säga om du har någon extra plus eller minus, det vill säga.
Nej, men jag tycker faktiskt att det är ett extra stort plus för hela mästerskapet. För hur man än vänder och vrider på det, ur min synvinkel så vill jag se möjlighet för många att vinna race. Jag vill se möjlighet för många att vara på pallen, olika fabrikat, spännande raceutvecklingar och... Ja, men sammantaget här nu så är vi ju någonstans i en era där det är, ja, det är både oförutsägbart, det är jämnt och vi får action i princip i varenda racehelg. Så att för hela mästerskapet skulle jag vilja ge ett stort plus faktiskt.
Ja, jag kan inte mer än instämma. Nu har alltså 7 olika segrar här nu på 9 stycken race. Det är bara Quartararo som har vunnit fler än en gång. Han har ju visserligen då vunnit 3 gånger. Men alltså 7 olika vinnare, det är strångt. Vi hade väl 9 någon säsong tror jag, för ett par tre säsonger 2016 eller vad det kan ha varit.
Ja, stämmer. Men just det här
att få... Det är ju inte omöjligt att vi kan uppnå det.
Nej, det är det inte. Inte som det utvecklas här. Det finns ju...
Mier har inte vunnit. Rins har inte vunnit. Rossi har inte vunnit.
Miller har inte vunnit. Nej.
Här har du ju 4 stycken som skulle kunna vinna rätt dag.
Ja. Du sa Mir där. Och sa du Rins också?
Ja.
Ja, båda Suzuki. Ja, det ser, det finns en hel hög med förare.
Ja, ja. Paul Espargaro har inte vunnit.
Nej. Jag vet ju, du har ju den här inställningen. Vi har ju lite olika grundinställning till det här med motorcykelkörning. Jag är ju mer sån där som kan tycka att det är roligt att åka lite hip som happ och spela utan mål och mening ibland. Medan du vill ha de här varvtiderna och det ska gå så fort som möjligt varenda sekund. Men har du någon invändning i det här och just att med den här oförutsägbarheten? Vi har en sak som vi ändå varit inne på under säsongen, det är ju det här med dubbelracen, att det kanske inte har varit helt lyckat. Men just det att det kanske inte är det snabbaste racen vi ser, men nog fasen är det häftigt att det är så jämnt som det är.
Ja, nej, men jag håller med om det. Men fortfarande så saknar jag ju Marquez, det är klart jag gör det. Det var som vi sa i förra veckans podd och som vi har varit inne på många gånger tidigare, att på något sätt är ju han referenspunkten till hur snabbt det här mästerskapet, eller hur snabbt det går i det här mästerskapet. Så att det är väl mer det, men det är klart att jag tycker om när det är så oförutsägbart som det är, för att Quartararo, visst, han var favorit i torra förhållanden i söndags, men efter honom så fanns det ju, vi kunde ju säga 7 stycken som skulle kunna vinna det racet i torrt också. Nu blev det blött och då fanns det ju även där hur många som helst att välja på egentligen. Det blir alltså 3 fabrikat på pallen: Petrucci, Marquez, Paul Espargaro. Den pallen, den hade nog rätt höga odds.
Ja, det känns som att man kunde ha, med en bra satsning där, där man kunde ta paus lite grann från arbete och annat.
Ja, det är... ja.
Nej, annars har jag faktiskt ingen, jag har ingen spontan i övrigt där, utan du täckte in rätt mycket där med din första minus med 6 namn.
Det var bra. Ja, jag tog allihopa.
Ja, det var bra. Jag är nöjd med det där.
Ja.
Ska vi blicka framåt då, mot Aragon?
Det tycker jag.
Vad i hela friden? Vad väntar i Spanien nu då? Dubbelrace på den här banan.
Ja, till att börja med så väntar ju bättre väder. Framförallt bättre väder än vad vi har sett de 2 senaste racehelgerna. Kolla lite snabbt på väderprognosen nu och det är sol alla 3 dagarna. Det börjar lite svalare då, men 12-15 på fredag. 15-18 på lördagen och 18-20 på söndag. Så det kommer bara bli varmare och varmare. Och ändå ganska bra temperaturer där runt 20-strecket. Då kommer det vara kanske 30 grader i asfalten typ. Vilket är optimalt skulle jag säga. Så att, det tycker jag är kul på ett sätt nu, att det blir lite mer stabilt väder. Men sen är det väldigt oförutsägbart igen här. Ducati gick bra förra året. Yamaha hade större problem. Jag vet inte, kommer du ihåg förra året? Då kom vi från Misano. Där Quartararo hade verkligen utmanat Marquez om segern. Marquez tog segern till slut. Så kom vi till Aragon och så första träningen, så var Marquez sådär 2 sekunder snabbare än den som var 2. Och Stigefelt var ju
riktig
öppen mun min. Det har blivit ett meme nästan.
En öppen mun meme.
Ja, exakt.
Men du, det kändes ju nästan som ett slag i magen, den fartskillnaden där.
Ja, det gjorde det. Det var helt otroligt.
Går, ja, jag tänker i mitt huvud då med Yamaha här som kanske har varit det märke som haft svårast utav toppfabrikaten just på Aragon. Förhoppningen då att det ska gå lite bättre fartmässigt och att det ska vara aningen jämnare så att det inte blir helt toppfartsberoende den banan. För nu kommer ju också den raksträckan ligger ju så till på varvet att det är kritiskt med en hög toppfart.
Ja, men absolut. Du kommer ihåg förra året där, jag tror det var Vinales som krigade med allt han hade om en pallplats. Men det räckte inte för Miller, han bara gjorde så där på raksträckan, alltså gasen i botten och sen var han förbi. Så det kommer ju bli kritiskt och jag tror inte att de kommer ha varvtiden att kunna segla iväg. Så att jag gissar på att det kan bli en ganska tuff helg för Yamaha-cyklarna faktiskt. Och sen vet vi att de tycker om de här snabba kurvorna, typ kurvån, kurva 11 på Misano. Och det finns ju inga sådana typer av svängar på den här banan.
Nej. Just var raksträckan är placerad, och för den som inte har bansträckningarna klart för sig, det är ju alltså i slutet på varvet på Aragon, och det blir ett helt annat upplägg på de race och de banor där en sån lång raksträcka, när den ligger i början på varvet, som till exempel Argentina, då är det omvända förhållanden istället.
Ja, det blir helt annorlunda, för då har man ju lång tid att ta igen den här tiden och försöka köra om i någon annan sväng, men ligger i slutet här med, och sen är det även en ganska snabb flytande vänsterkurva. Det går inte att göra någonting där, utan blir man omkörd på rakan så är det kört.
Det vi har sett ibland i den där långa avslutande vänstern, det är ju att någon förare har drivit ut eller inte riktigt haft möjlighet att hålla spåret. Då går det ju att vika innanför, men den är inte... Ja, du har ju kört lite grann där. Den är inte superlätt att köra om in i eller igenom kanske.
Nej, det är det inte. Nej, det krävs nästan en miss ifrån den föran framför. Att man kommer lite för långt ut, då kan man svepa på insidan. Jag tänker mig direkt där en duell mellan Rins och Miller till exempel. Ja, då skulle Rins kanske kunna smita på insidan. Ungefär så.
Ja. Ja, just att Miller är lite överentusiastisk och driver ut, och så Suzuki kan ta tajtare spår.
Ja, exakt. Men det ska bli intressant att se Suzuki nu. Lite högre temperaturer, det gör att de kommer få igång däcken lite lättare. Och sen inte för varmt. De kan hålla liv i däcken. Så att Suzuki tror jag på.
Ja. Men vi pratar ju så här också utifrån att varvtider och differenser mellan förarna, de är ju väldigt små. Och det här gäller ju både kvalen och till viss del också under racen. Så att det är ju inte otroligt att racet avgörs i slutet just med någon duell där efter rakan.
Nej, det är det inte. Och sen som vanligt så kommer ju kvalet bli extremt viktigt.
Och Aragon... det är en helt annan typ av inledning. Det är en kort acceleration till första svängen, men där är ju problemet att det är så trångt första kurvan.
Ja, visst är det det. Där vill man inte stå i tredje, fjärde startled, för där är det ju som trängst helt enkelt. Så att där vill man verkligen stå i de två första startleden. Och sen blir det lite ledkörning mot den här vänsterkurvan, kurva 6 eller vad det kan vara för någonting. Där är ju nästa bra omkörningstillfälle.
Mm. Och sen vidare då, om man pratar om omkörningsställen, vad finns det för tydliga omkörningsställen förutom det du nämner nu?
Ja, men det är ju nere den här, nu vet jag inte vilket kurvdummer det är, men efter långa, långa, långa vänsterkurvan så är det ju en hård inbromsning där Pedrosa och de kullo på en highside här för massa år sedan.
Just det, in mot den här stora chikanen eller man nu ska säga det där.
Ja, ja, exakt. Och sen innan på varvet går du och kör om i korkskruven som de kallar den. Ja. Det är också ett bra omkörningstillfälle. Och sen är det ju in i första svängen.
Men den är riktigt tvär. Hur upplever man den som förare från förarplats?
Ja, precis som du säger. Den är ju 90 grader vänster, så att den är ju grymt tvär.
Har du någon förklaring till att man tänker så med en ny bana? För att för mig så är det högriskmoment när det handlar om starter.
Ja, nej, jag fattar inte det heller. Banan är ju inte mer än 10 år gammal, så att jag begriper inte heller riktigt varför man väljer att börja varvet på det sättet. Och sen utfarten ur depån där, kommer du ihåg det när Petrucci blev omkullslagen av någon annan förare som kom i kurva 2 som är ganska lurig på den här banan?
Ja, där vi ser ganska många krascher faktiskt. Ja,
kommer du ihåg det när flög kopplingslamelle, såg man ju på reprisbilderna.
Nej, just det kom jag inte ihåg. Men det var väl då han slog i huvudet där och inte var så pigg efteråt.
Ja, det var det kanske. Det kanske var då.
Jo. Ja, men Suzuki lyfter du fram då. Och de är ju ett bra allroundpaket. Egentligen skulle man väl kunna säga Suzuki på många banor som det har sett ut under året också.
Ja, faktiskt. Det verkar vara att det i svala temperaturer så verkar det vara mer problem. För då får de verkligen inte däcken att komma igång i fönstret. Lite varmare verkar vara bättre, för då kan de hålla liv i däcken istället. Så att, ja, det kommer gynna dem, det här klimatet som kommer vara nu jämfört med Le Mans förra helgen.
Jag som inte är så tekniskt bevandrad i det här, då, vad går det att förklara på något sätt, det här svårigheten att få upp däcken? Är det kopplat till motorcykeln eller är det kopplat till förarna?
Nej, det är kopplat till motorcykeln. Hur väl man sliter däcken helt enkelt. Och det har väl, jag kan inte peka på exakt vad det är, varför det är på det sättet, men det har ju med liksom geometrin i cykeln att göra. Att vissa hojar sliter mer och vissa sliter mindre. Och sen är det givetvis upp till motorn också att leverera på ett sånt sätt så att det sliter så lite däck som möjligt. Ja, och elektroniken hjälper ju till på det också.
Det har ju varit markant i alla fall hur starka de har varit i slutet av racen. Det har ju varit klart övertag.
Det har det.
Men du, den här, apropå minnas tillbaka då, Aragon, jag minns ett tillfälle när det var bra förutsättningar överallt utom just runt banan där, när allting bara låg inbäddat in dimma. Det låter ju som att det skulle kunna vara den här första dagen här med lite lägre temperaturer, om det då är klart samtidigt. Det låter ju som att det skulle kunna vara lite risk för sånt.
Ja, det skulle kunna vara. Det står alltså ner mot en 4 grader någonstans sådär på natten. Så att, ja, inte omöjligt. Jag har inte tänkt på det riktigt.
De men du kommer ihåg den gången?
Ja, jag kommer ihåg den gången. Jag har ju varit där några gånger och varje gång jag varit där så har det egentligen varit hård vind. För det blåser extremt mycket där alltså. Någon gång så var det, vinden vände sen till racedagen och jag tror inte jag satte inbromsningarna ett enda varv där på warm-upen på söndagen. Det var helt omöjligt när man hade vant sig vid den här hårda vinden på andra hållet dagen innan.
Ja, det var motvind kontra medvind ungefär.
Ja, eller? Exakt. Ja, exakt. Ja. Det var motvind på fredagen och lördagen och så var det medvind istället på söndagen. Det var konstigt.
Ingenting stämde med utväxling eller någonting?
Nej, ingenting.
Det här med hemmaplan nu då, det återstår i mästerskapet 4 race i Spanien och ett i Portugal. Det är ju verkligen hemmaplan för en stor del av startfältet. Spelar det någon roll nu egentligen när det är utan publik?
Nej, det gör det egentligen inte. Det blir lite närmare hem för vissa utav förarna. Som jag sa, Marcus bor ju bara någon 1,5 timme ungefär ifrån den här banan. Men nej, de är så vana vid att resa och de är så vana vid de här banorna också. Nu blir det ju lite annorlunda då när man tar sig till Portugal i första gången för de flesta att köra där nere. Så att det blir ju intressant. Men de här nu, Aragon och Valencia, det är strunt samma tror jag.
Får vi se Marcus på besök då på banan igen?
Ja, kanske.
Hur sugen är han på att komma tillbaka i salen? Det måste han ju vara sugen på i alla fall.
Han är nog jättesugen på att komma tillbaka. Men han tar sin lilla tid och såg ändå lite bilder. Så där. Han tränar nog ganska hårt nu verkar det som. Men vill nog vara 100% när han kommer tillbaka. Och jag har svårt att se att han kör då. Om han inte kör denna helgen, vilket han inte gör. Så jag har svårt att se att han kör nästa helg också. Utan då tror jag han ger det 3 veckor och sen så förhoppningsvis får vi se han i första Valencia istället.
Ja, just för mästerskapets del där i år så kommer han inte ha någonting att göra med utgången. Inte för sin egen del, men däremot kan han vara med och ställa till det poängmässigt i slutet på året då.
Det kan han ju vara. Nu är det ju ingen annan Honda-förare som är med och slåss egentligen. Det är ju Nakagami där på 5:e, men han har ju ingen att hjälpa på det här sättet heller.
Nej, det har han inte. Ja, nej, jag tänker som du där med Aragon att väderförutsättningarna, det är klart att det blir roligt att se en helg där det är bra förutsättningar. Om man nu ska lägga till något önskemål då, om det är 2 helger på raken och vi har inte alltid varit nöjda med den andra helgen, det har blivit mer statiskt, då kanske man ska önska sämre väder till helg 2.
Ja, det kan man hoppas på.
I så fall.
Någon skillnad.
Någon skillnad, ja.
Ska vi tippa?
Ja, vi tippar.
Jag tror att Mir kommer ta sin första seger nu i helgen. Jag tror att det blir Mir, jag tror att det blir Dovizioso och jag tror att det blir Miller på pallen.
Mm. Spännande. Den där kan bli bra pengar på. Om du satsar så. Vad snabb du var. Du har ju tänkt igenom allting.
Nej, detta har jag inte tänkt. Jag tog det bara nu rätt upp och ner. Det går inte att tänka för mycket. Det blir bara fel då.
Ja, det är sant. Ja, men jag har varit inne på Ducati här länge och jag tror till och med något steg. Jag skulle satsa på, jag vill tro att det kan bli en ny segrare. Och Miller har ingenting med mästerskapet att göra. Jag sätter Miller ända upp då. Får vi se. Att han tar sig hela vägen upp. Och sen kommer han att utmanas utav... Ja, jag vill tro att... Jag ska ta med Suzuki, men jag ska ta Rins högre. Han har varit stark på den här banan tidigare i Moto 2 och jag har inga riktiga Moto GP-resultat på honom, men jag sätter Rins på andra. Miller, Rins. Och sen ska du få med någon Yamaha där på pallen också? I så fall prova. Är det ju... Ja, prova. Quartararo. Oj, nu har vi helt olika här.
Ja, det är bra. Det är bra.
Ja, det här är ju
tidigt. Har du några noteringar på hur du gick i helgen? Vad sa vi förra veckans podd?
På vad vi tippade.
Ja.
Men vi tippade ju, du tänker på hur vi tippade när vi gjorde podden.
Ja, exakt.
Ja, det har jag någonstans här. Jag ska se. Ja,
du får bläddra i dina papper.
Jag som är lite... Fick du det sagt? Analog. Hör prasslet, Andreas?
Ja, jag hör det.
Vi kan ju tillägga att vi sitter inte på samma plats här. Så jag har ju superteknik... jag är superteknisk idag. Lyckas få igenom det här.
Har du bläddrat fram till rätt sida? Eller?
Ja, jag har ju bläddrat fram till rätt sida. Men jag kan inte skriva någonting här. Nej. Jag har bara... Nej, jag skrev aldrig upp tippningen.
Nej, då får vi lyssna på förra veckans podd.
Klantigt. Ja, vi får göra det. Ja, dags att avrunda.
Ja, V-sport motor är det som gäller. Och det är vanliga racetider. Det vill säga uppsnack 13.25, race start 14.00.
Det blir bra. Det har varit ett stort plus den här säsongen jobbmässigt att ha Europatider nu. Kommer du ihåg hur det har känts de andra åren när vi har gjort Asien-race och varit hemma i Stockholm?
Ja. Och det är precis vid den här tidpunkten dessutom.
Det är faktiskt bland det jobbigaste att göra. Jobbmässigt är det tungt de där timmarna, tycker jag.
Ja, det är bättre så här. Europeiska tider, det är bra.
Mm. Ja, fint. Då avrundar vi för den här gången och så ser vi fram emot en ny MotoGP-helg alldeles strax.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.